I skymningen av Maria Gripe och Kai Pollack från 1976 ska nu bli en tv-serie. Och det här var väl på tiden, för det har inte gjorts förut. Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt.
Nej, men faktiskt inte. Radio och bok, ja. Men vägen till en tv-serie har varit ganska lång. Men nu fanns bifall från Maria Gripes barn och Kai Pollack sa ja. Och så finansiering från bland annat EU, berättar producenten Josefin Tengblad.
Målet har varit att ha samma budget som en dramaserie för vuxna, och det har vi nått.
Och så har de skådespelare som Pernilla August, Lena Endre finns med, Christer Henriksson är berättarröst, Kristina Skolin är mystisk schackspelande röst i telefon, och Thomas von Brömsen, han kunde till och med tänka sig att spela insekt, bara han fick vara med.
Jag kan spela tordjuren, jag gör vad som helst, bara få vara med. Har aldrig hänt förut i mitt liv liksom, att jag har haft ett sånt förhållande till en produkt eller produktion som just den här med tordjuren.
Och vad beror det på?
För att jag hörde originalet 1976 med familjen, och vi satt klistrade hela sommaren, var vi liksom som bara fastlåsta vid radion när den gick. Vi tyckte så otroligt mycket om den alltså.
Har de unga samma relation till dramat som Thomas von Brömsen?
Ja, men de är på gång kan man säga. Vi kan höra Einar Alvarado Lundberg som spelar lillebrorsan.
Det blandas så olika saker, liksom även liksom relationer, sen finns det filosofiska liksom så här, slumpen och ödet, och sen också mysterie, och sen deckare. Alltså det är det som Maria Gripe är så bra på att göra. Blanda alla de här sakerna och kombinera dem och göra det till en jättefin bok och radio, och nu blir det en serie, äntligen.
Men Anna-Karin, vad handlar Tordyven flyger i skymningen om då?
Det är mycket handling i den här. Ungdomarna Annika, David och Jonas hamnar i ett äventyr med mystiska meddelanden från förr i tiden. Faraonernas Egypten har en roll, men centrum är ett gammalt hus på svensk landsbygd där märkliga saker händer. Och nu väntar världen på den här svenska 70-tals sommarskildringen, för det hoppas i alla fall producenten Josefin Tengblad som presenterat serien utomlands.
För jag tänkte just, vi har ju en relation till boken. Men de älskade den. Så det ska bli så spännande att se om den tar sig. Om Tordyven flyger nu över hela världen.
Och tv-serien har premiär på SVT Play i juli. Tack Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt. Och från tv-serie till ekonomi. För nu visar en sammanställning över bolagen på Stockholmsbörsen att deras vd:s löner växer till flera miljoner kronor om året. Men skillnaden i lön mellan män och kvinnor ökar. Erika Andersson är medgrundare på All Shares som har gjort undersökningen.
Skillnaden i löner mellan män och kvinnor är 8,2% om vi tittar på vd-löner. Och det här är ett gap som har ökat.
Medianlönen för en vd i ett bolag på Stockholmsbörsen var 4,6 miljoner kronor förra året. Det visar en sammanställning som All Shares gjort och något som nyhetsbyrån TT var först med att rapportera om. Vd:ernas löner ökade med nästan 6% jämfört med året innan. Och totalersättningen, om man räknar in både lön, bonus, pensioner och aktieprogram, landade på strax över 7 miljoner kronor. Enligt Erik Andersson har lönetakten gått tillbaka till det brukliga.
Förra året så såg vi en liten dipp där man höll igen löneökningarna för att bemöta inflationstrycket. Men i år så ser vi att det är tillbaka på normala nivåer igen.
Samtidigt ökar skillnaderna i lön mellan män och kvinnor på vd-poster. År 2023 var skillnaden strax under 6%. Nu har lönegapet vuxit till dryga 8%. Erika Andersson på All Shares igen.
Och det är ju såklart beklagligt.
Reporter Filippe Ramqvist. Och på börsen idag stängde Stockholmsbörsen på plus 0,1%. London stängde på plus 0,1% även de. I Frankfurt gick börsen upp med 0,6%. Och i New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,3%. Nasdaq upp 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,62 kronor och en euro 10,94 kronor. Nu Radiosporten med Martin Hedberg.
Och vi har fokus på fotboll och våra landslag. Först om herrlandslaget där nu även Viktor Gyökeres lämnat återbud inför de kommande landskamperna mot Ungern och Algeriet. Därmed saknas nu hela den starka svenska offensivtrion Alexander Isak, Dejan Kulusevski och Gyökeres. Redan ikväll klockan 19.30 spelar damlandslaget en viktig match som vi sänder.
Sverige mot Danmark, gruppfinal i Nations League. Sverige vinner gruppen vid oavgjort. Varför är det här en viktig match, Johan?
Ja, men först och främst, gå långt i en turnering, ta sig till en semifinal. Det är alltid skönt. Sen så är det också ett avstamp inför ett EM som kommer om en månad. Där man kommer möta Danmark i den första matchen. Få lite respekt och visa att ja, men vi kommer komma med en bra taktik som gör att vi kan vinna den första EM-matchen.
Vinner Sverige den här matchen då?
Jag tror att det blir en jättejämn match där det blir ett kryss.
Sa vår expert Johan Elmander till reporter Andreas Mats.
Och vi tar en titt på morgondagens väder när SMHI säger att stora delar av landet får molnigt med regn eller skurar. Men i sydöstra Götaland och norra Norrland först en del sol. Temperatur från i söder 15-20 grader till i norr 10-15 grader. Det avrundar och avslutar Ekot kvart i sex som producerades av Karin Holsten. Jag heter Carina Galanou Ipsonius och nu lyssnar vi på Europapodden.
Europeiska höjdare minglar på säkerhetskonferens i Singapore för att ta större plats på världsscenen. Men kan Europa hävda sig mellan Kina och USA och bli en militär spelare att räkna med i Asien? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Europapodden som vi spelar in på förmiddagen den 3 juni. Jag anropar Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, på en gång. Hej Andreas.
Hej Parisa.
Du Andreas, det blev stor dramatik i Nederländerna nu här på förmiddagen. I samma stund som vi spelar in så utspelade sig en politisk dramatik där. Regeringen står inför kollaps. Kom det här som en blixt från klar himmel eller?
Nej, inte riktigt. Vi har ju invandringskritiken Geert Wilders i Nederländerna som har flaggat lite för det här. Han har ju försökt driva en betydligt hårdare, striktare migrationspolitik och inte riktigt fått gehör för den politiken som han vill se då av de andra partierna i en väldigt brokig regeringskoalition i Nederländerna. Och han har då lagt fram en 10-punktsplan för en striktare migrationspolitik och sagt att om inte jag får stöd för den här planen så hoppar jag av. Och det var det här avhoppet som kom då i morse, att Geert Wilders gick ut på plattformen X och sa att han lämnar regeringskoalitionen.
Han satt alltså hårt mot hårt helt enkelt?
Ja, det gjorde han, och det har ju varit ett brokigt samarbete, alltså med Geert Wilders frihetsparti, sen var det liberala, högerliberaler, det var konservativa och sen också ett bondeparti som har suttit i regering i 11 månader. Det var ju svårt att få till den här regeringen efter att Geert Wilders parti blev det största partiet i det nederländska valet. Så att det här var lite på gång kan man säga att den skulle falla, och nu så ser det ut som att man då går mot ännu ett nyval i Nederländerna.
Pågående alltså. Vi kommer få följa dig i nyheterna, Andreas, för att få höra det senaste, och sen kanske det blir tillfälle att ta upp ämnet Nederländerna och politiken där i ett senare avsnitt av Europapodden. Vi skulle ju faktiskt prata om något helt annat idag. I takt med att USA distanserar sig från Europa så har europeerna insett att man måste skapa nya band till och vara mer närvarande i Asien, och det ska vi prata om i dagens avsnitt. I slutet av förra veckan invigdes nämligen den årliga försvars- och säkerhetskonferensen Shangri-La Dialogue i Singapore, en konferens som historiskt varit ett forum för diplomati och samtal på hög nivå. Och Europa var den här gången närvarande i allra högsta grad. För att prata om det här ska vi säga hej till Axel Kronholm, radions Asienkorrespondent. Premiär i Europapodden är det. Hej Axel.
Hej Parisa.
Du Axel, du var ju på plats. Ge oss en bild av den här extraordinära europeiska närvaron i Singapore.
Ja, men jag kan, om jag tar konferensen lite kort först. Alltså, det här är ju Asiens största försvarskonferens. Och det är ett väldigt stort säkerhetspådrag när man ska in där. Det är så att taxichaffisarna i Singapore suckar när de får en körning dit. För att de vet om att ja, men då måste bilen åka igenom massa extra kontroller och den ska sökas igenom och sådär. Men det är förståeligt, för väl inne i det här lyxhotellet där konferensen hålls, där rör sig och minglar alla rätt fritt. Alltså generaler, ministrar, presidenter och journalister. Förra året när jag var där så råkade jag hamna bredvid Filippinernas försvarsminister i pissoaren. Så det finns ju liksom en, alla är väldigt tillgängliga på många sätt där. Och så för regeringar är det förstås extra intressant att vara där och kunna maxa möten på kort tid. Och som du sa, stor europeisk närvaro, alltså Emmanuel Macron från Frankrike öppningstalade. Jag tror att det är första gången i konferensens historia som en europeisk ledare håller det här öppningstalet på fredagskvällen. Också Kaja Kallas var där, EUs utrikeschef, Tysklands arméchef, det var försvarsministrar från Finland, Sverige, Litauen, Nederländerna, ja, och så vidare. Och i de flesta av de här delegationerna så ingår ju också representanter för försvarsindustrin i de här länderna.
Mm. Det låter lite grann som Folk och Försvar här uppe i Sälen där alla samlas på Högfjällshotellet.
Jag har aldrig varit på den faktiskt, men jag vågar gissa att den här, det kanske är lite mera guldkant på Shangri-La-dialogen.
Så kan det nog vara. Det kanske inte är bricklunch i en stor matsal där man står bakom försvarsministern. Så kan det nämligen se ut i Sälen. Men okej, om vi återgår till Singapore. Var det större europeisk närvaro än vanligt den här gången?
Ja, men det var det, absolut. Så här många försvarsministrar från europeiska länder har jag inte sett där tidigare. Och som sagt, att Macron höll det här öppningstalet, det var tydlig symbolik i det.
Och det är ju den indopacifiska regionen som är central på den här konferensen. Axel, berätta, vad är det för område som ringas in där?
Ja, det är ju de två världshaven, alltså Indiska oceanen bort mot Stilla havet. Så egentligen liksom från Afrikas östkust och bort till Stilla havsöarna och närmar oss USA. Liksom. Så det är ju en väldigt stor region som omfattar många stormakter.
Just det, både Kina och USA har intressen där. Och om vi då ska lyssna lite på Emmanuel Macrons öppningstal, så uppmanade han till att bygga en ny speciell relation mellan Europa och den indopacifiska regionen.
Let's work very closely on defense, security and all the building block of our value chains to be sure that we de-risk our model. Let's work to have as well trade cooperation, new trade agreements, because if between EU and the Trans-Pacific countries, we have such an agreement, it's extremely powerful for the rest of the planet.
Inte nog med att han pratade engelska där, Macron. Han lät också lite grann som en robot i den här inspelningen. Men det han sa var ju, låt oss samarbeta om försvar, säkerhet och låt oss samarbeta i nya handelsavtal. När vi gör det har vi en allians som kan bli kraftfull för resten av världen. Axel, det har ju beskrivit som att Macron i det här talet markerade tydligt, flyttade fram positionerna för Europa i Asien. Hur skulle du säga att det märktes?
Jo, men det här var ju ett bra exempel, den här biten som ni spelade upp. Alltså han ville ju beskriva liksom Europa som ska kunna stå på egna ben i den här regionen mycket mer och vara en egen självständig aktör och inte bara gå USAs ärenden eller för den delen söka konflikt med Kina. Och han talade ju här om ett nytt europeiskt engagemang i regionen när det gäller gemensamma militärövningar, tekniksamarbeten och att handla mer, också då handla med vapen, alltså försvarssamarbeten. Och målet, så som han beskrev det, handlar ju om strategisk autonomi för både Europa och den här regionen, alltså möjligheten för de att kunna styra och fatta självständiga beslut över sin egen säkerhet. För i det syftet så behöver man samarbeta för att liksom inte då göra sig beroende av antingen USA eller Kina, utan att kunna stå på egna ben.
Mm. Det här fick vi ju en del uppmärksamhet. Hur landade hans budskap där på konferensgolvet?
Jo, men bra, tror jag. Alltså, det här är ju något som, ska man säga, de här länderna i regionen. Nu var ju inte Kina närvarande i år. De hade väl säkert haft en del att invända. Men i övrigt så är det här någonting som tror jag landar väldigt väl hos länder i Sydostasien och i den större indopacifiska regionen också. Man vill gärna ha den här typen av band till Europa och jag menar, i Asien finns ju samma vilja att diversifiera nu som det finns i Europa i ljuset av Donald Trump och handelskrig och så vidare.
Mm. Andreas, Macron företräder ju Frankrike förstås, men också Europa och EU, även om EUs utrikeschef Kaja Kallas själv var på plats. Är EU med på att Macron representerar unionen på den här scenen? Och ligger hans budskap i linje med det EU vill?
Ja, nej, men jag tror att det här stora budskapet om att man söker närmare samarbete på flera olika områden, det ligger ju väl i linje med vad Europa generellt vill se trots allt. Och tittar vi på EU och handelsområdet så är det definitivt ett sätt att möta Donald Trumps handelskrig, att man söker andra handelspartners och inte minst då i Asien, och där har EU varit väldigt aktivt. Man hoppas till exempel på ett avtal med Indien redan i år, man förhandlar med Thailand, med Indonesien, med flera länder, så att det är ju ändå någonting som EU delar med Macron. Sen handlar det ju också om för både Macron och EU att stå upp för internationella regler. Som Macron själv sa, att det handlar om det internationella systemet med en regelbaserad världsordning som vi har byggt upp sedan andra världskriget, och det här måste vi försvara, det står på spel just nu. Och det är ju såklart också viktigt för EU, som i sig är en internationell organisation som bygger på respekt för gemensamma regler. Sen om vi tittar på säkerhet, ja, där handlar det ju dels om att man söker stöd för EUs linje när det gäller kriget, Rysslands krig mot Ukraina. Det vill säga att det är Ryssland som har startat kriget, och söka stöd för att stödja Ukraina och inte minst att pressa Kina att inte stödja Ryssland. Och om vi pratar om säkerhet och militära satsningar, det är klart att det är ju främst en fråga för NATO. Men där ändå Asien spelar en allt större roll. Om vi tittar på de här senaste året skulle jag säga, jag har varit på ett ganska stort antal NATO-möten. Där har det blivit ganska vanligt att NATO trots allt bjuder in asiatiska länder. Japan, Sydkorea, även från Oceanien och Australien. Deras ministrar har varit med i delar av möten. Så att, och man också inom NATO beskriver Kina som ett allt större militärt hot, och det är ju såklart pådrivet av USA, men det är ändå någonting som NATO som helhet ställer sig bakom.
Kan man då säga att man försöker skapa de här allianserna genom att hålla Kina utanför, men att dra de här andra asiatiska länderna närmare till sig?
Ja, det kan man säga, och det att man lägger ju också mer fokus på, alltså, hotet från Kina kopplat till Taiwan, som inte minst USA ser som kanske det där USAs stora fokus ligger, och därmed blir det också en större fråga för NATO. Det har vi ju sett i deklarationer de senaste åren, att man har allt mer ett skarpare tonläge i skrivningarna när man pratar om Kina.
Just det, och den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth var ju också på plats. Han höll ju ett tal där han faktiskt riktade en del, ja, han riktade väl udden mot Kina och försvarade Taiwan, Axel.
Ja, det kan man minst sagt säga. Men också det jag tyckte han gjorde som var intressant var att han uppmanade ju ledarna i rummet, och alltså länderna i Asien, att titta på Europa som förebild när det gäller försvarsutgifter. Han lyfte fram hur Donald Trump har fått Europa att höja sina försvarsanslag och sa då att det bör ni också göra. Och han sa att it doesn't make sense om Europa satsar mer på försvar och ni som står inför ett ännu större hot i form av Kina då inte gör det.
Jag tänkte faktiskt på det Andreas, Pete Hegseth sa också ungefär, det låter kanske otroligt att jag säger det, och så försvarade han Europa för att Europa har, eller flera länder i Europa har rustat upp. Det där att USA helt plötsligt berömmer europeiska länder efter en tid av, ja, en lite annan retorik.
Ja, men jag tänkte säga det, det är inte riktigt så det brukar låta kanske när amerikanerna pratar i Europa och till europeerna själva, utan då är det ju snarare verkligen kraftiga uppmaningar om att ni måste satsa mycket, mycket mer, och att ni inte kan lita på att vi ska stå som garant för den europeiska säkerheten. Så att det här var väl, ja, lite ovanliga och betydligt mer positiva ordalag.
Även Sverige hör ju till EU-länderna med intressen i regionen, och försvarsminister Pål Jonsson var även han på plats. Och så här sa han om varför ett litet land som Sverige vill engagera sig i Asien.
We're sometimes asked why Sweden wants to increase our engagement into the Indo-Pacific region when we're facing such serious threats at home. The answer is simple. To improve our regional security, we need to commit to others' security. So when the rules-based order is challenged in one part of the world, it has consequences in other parts of the world too.
Alla pratade engelska i Singapore, tydligen. Även Pål Jonsson, som man är mer van vid att höra på svenska. Han säger att för att förbättra säkerheten här hemma behöver vi satsa på säkerheten på andra platser också. Axel, det här är ytterst en fight om världsordningen och Europas säkerhet, argumenterar ju då Jonsson. På vilket sätt menar Europa att säkerheten i Asien är sammanlänkad med Europas?
Men det var någonting som flera europeiska ledare återkom till i sina tal där. Och jag tänker att Macron uttryckte det lite som att vi både i Europa och i Sydostasien så hotas vi av stormakter som gör anspråk på andra territorier, som inte bryr sig om internationell rätt. Så att man har liksom en liknande hotbild i båda världsdelar. Men också att, jag menar, vi har Kinas stöd till Ryssland till exempel. Vi har nordkoreanska soldater som strider i Ukraina. För Asiens del är ju det en stor fråga där man oroar sig för vad är det Nordkorea kommer få i utbyte från Ryssland i form av militärteknologi eller annat. Och sen förstås har vi ju en möjlig krutdurk i Taiwansundet och i Sydkinesiska havet som kan potentiellt hota handelsrutter som är väldigt viktiga för Europa. Så att det är några exempel på varför de menar att det här är sammanlänkat.
Andreas?
Nej, men jag tror också att det i mångt och mycket handlar det ju om för européerna att göra en koppling mellan det som händer i Ukraina med Rysslands fullskala krig med Ukraina och koppla detta till Kina och Taiwan. Och just det, där har vi ju hört utrikeschefen Kaja Kallas, hon sa det i Singapore, hon har sagt det många gånger förr, att om du är orolig över Kina i ditt eget närområde, ja men då borde du också visa engagemang och vara orolig för Ryssland med våran konflikt som vi har i Europa, för de här är sammanlänkande. Och så det är ju också ett sätt för européerna att söka stöd, som jag sa, för sin linje att man borde backa upp Ukraina och visa motstånd mot Ryssland.
Mm. Och de här stora orden då från försvarsminister Jonsson, man kanske tycker att Sverige är ett litet land i världen, men i de här sammanhangen är vi inte en så liten spelare, eller hur?
Nej, men precis. Alltså, vi har ju ändå, för att vara ett så litet land, en ganska stor försvarsindustri, eller i alla fall en försvarsindustri som är ganska närvarande här i regionen. Alltså, imorgon här i Bangkok till exempel så kommer det thailändska flygvapnet att hålla en presskonferens tillsammans med Saab där man ska presentera den överenskommelse som man har förhandlat fram kring att Thailand ska köpa nya Gripen stridsflyg. Och även Filippinerna har ju tittat på att köpa Gripen. Nu vet vi inte riktigt om det blir så. Men så på det viset är ju Sverige en större spelare än vad man skulle kunna tro här borta.
Mm. Andreas, i Asien finns ju många länder med växande försvarsindustrier. Europa vill samtidigt bygga upp sin. Vad finns det för Europa att hämta i Asien?
När vi pratar om strikt försvarsindustri så kan Asien spela en betydande roll. För Europa ska rusta upp, och det ska man göra kraftigt och man ska göra det snabbt. Och det där är riktigt svårt. Det tar tid att bygga upp en egen tillverkning igen efter att man under årtionden har dragit ner på tillverkning av ammunition och vapen och så vidare. Och där finns det flera länder i Asien, Sydkorea till exempel, som är stora aktörer som man kan samarbeta med och inte minst handla ifrån om man ska köpa vapen och ammunition. Och man kan ju titta på det här exemplet att Europa, EU skulle stödja Ukraina med 1 miljon artillerigranater inom ett år, som man slog på stora trumman och skulle göra som en stor satsning. Där lyckades man ju inte till en början. Man fick inte ihop 1 miljon artillerigranater eftersom man försökte tillverka det själv. Och det var ju först, som jag förstod det, som att när man väl började köpa utifrån, alltså från andra länder, och då sägs det att man bland annat köpte från just Sydkorea, då kunde man nå det här målet och man kunde leverera mer än 1 miljon artillerigranater till Ukraina. Så det här visar ju ändå på ett sätt att det är svårt att bygga upp den här egna tillverkningen inom Europa på så snabbt sätt som man vill göra, och då kan länder i Asien spela en roll.
Samtidigt har man ju pratat om att man måste värna den europeiska konkurrenskraften genom att bygga upp den europeiska försvarsindustrin. Mm. Alltså hur rimmar den här sonderingen av den asiatiska försvarsindustrin med den ambitionen att alltså stärka den europeiska industrin?
Jag tycker ändå att det rimmar hyfsat, och jag tycker att Macron, alltså den franska presidenten, sammanfattade ganska bra i sitt tal, att när han sa att vi vill samarbeta men vi vill inte vara beroende. Och det är ju tydligt så att Europa vill och behöver stå mer på egna ben säkerhetsmässigt. Det är någonting som USA har drivit under lång tid. Det är någonting som Donald Trump har krävt, att Europa ska ta ett större ansvar för sin egen säkerhet och inte längre då förlita sig på USA. Så att det här måste ju Europa ta kliv framåt. Och återigen, Hegseth, den amerikanska försvarsministern, var ju väldigt tydlig med att han förväntar sig att Europa gör detta, och för att USA ska kunna fokusera mer på Kina. Sen så handlar det ju också om konkurrenskraft, som du säger, att man vill minska beroenden av enskilda länder när det gäller viktiga strategiska råmaterial och så vidare. Men det kan ju ske egentligen på två sätt. Ett sätt, det är egen tillverkning. Det tar tid att bygga upp, men det är definitivt en faktor. Men sen handlar det ju också om en mer diversifierad handel. Det vill säga att man inte köper av en och blir beroende av den, utan att man köper av flera. Man har större leveranskanaler, så att säga, där återigen Asien kan spela en roll.
Mm. Alla ägg ska inte vara i samma korg, helt enkelt.
Precis.
Det som man också talar om är ju mycket möjligheter till, alltså, samarbeten, och att samarbeta kring innovation och att utveckla nya vapensystem. Och då finns det ju flera asiatiska länder som ligger väldigt långt fram, till exempel Japan och Sydkorea inom drönare och robotteknik och AI och så vidare. Så det är ju också sånt som kan hjälpa den europeiska industrin att liksom bättra på sina produkter. Sen också vad gäller tillverkning, så är det ju intressant. Det är väldigt vanligt här i regionen med när det gäller europeiska försvarsaktörer, att man har liksom samtillverkning också i regionen här. Om vi tar ett svenskt exempel, så har ju Indien väldigt länge haft licenstillverkning på det svenska granatgeväret Carl Gustav. Och i fjol började Saab bygga en egen fabrik i Indien som liksom är helt Saab-ägd och som ska tillverka den senaste modellen av geväret där. Dels för Indiens marknad, men också för export till andra länder. Så där har vi en del av europeisk försvarsindustri som inte ligger i Europa utan som ligger i Indien.
Det är ett komplicerat pussel, låter det som, den försvarsindustrin i en globaliserad värld.
Ja, verkligen.
Nu har vi pratat mycket om industri och vapenaffärer, men visst handlar utbytet också på sina håll om konkreta militära samarbeten, Axel?
Ja, men det gör det ju. Och det är ju något som flera länder har pratat om. Alltså Frankrike till exempel förhandlar just nu med Filippinerna om ett avtal om fördjupat samarbete där man ska kunna öva med varandras försvarsmakter tillsammans. Men också Sverige har ju det här uttalat i sin strategi för regionen, att man ska överväga militära samarbeten där det gynnar Sveriges intressen. Och Pål Jonsson nämnde i sitt tal till exempel att man senare i år kommer att sekundera officerare till det som heter Indo-PACOM, som är alltså USAs militära högkvarter för den indopacifiska regionen. Så att Sverige har ju sedan tidigare haft militär närvaro till exempel på Koreanska halvön, där i den demilitariserade zonen. Men det avtrycket växer nu, kan man säga.
Okej, så sammanfattningsvis så vill Europa ytterst bli en tyngre röst i Asien, både genom handel men också genom att visa sig som en trovärdig försvarspartner i regionen. Som ett alternativ helt enkelt till Kina och USA. Andreas, är det realistiskt att tro att Europa ska lyckas ena sig här? Att stå upp mot två väldigt tunga spelare som inte har några problem med att tala med en och samma starka stämma?
Det där är en väldigt bra fråga, och det är klart att förutsättningarna ser väldigt olika ut, som du säger. Alltså, det är klart att Kina och USA kan prata med mycket starkare stämma, för dem, det är bara enskilda länder. EU till exempel, EU 27 länder, NATO det är 32 medlemmar. Så full enighet, om vi kollar på Europa, den här fulla enheten finns ju inte om vi ser till relationen till Trump till exempel, där han har flera supportrar i vissa läger inom EU, eller om vi pratar om relationen till Kina och så vidare. Men sen skulle jag också säga, på det stora hela, att man ändå vill stärka Europas konkurrenskraft, att man vill bli mer oberoende. Det är ju tydligt ändå att man i EU går åt det hållet, och det är inte alltid så att det krävs full enighet bland medlemsländerna. Tittar vi på handelsområdet till exempel, så behöver man ju inte ha enhällighet för att teckna handelsavtal med Indien eller andra länder. Utan handel, det är ju, där har EU-kommissionen mycket egen makt och beslut fattas med majoritet.
Okej, så EU har ju de stora musklerna på handelsområdet, och det är där man försöker positionera sig?
Ja, framförallt det skulle jag säga.
Strategin då från Europa, att man visar ett nytt och större intresse för att engagera sig försvarspolitiskt i Asien. Hur mycket handlar det där om att blidka USA genom att liksom ställa upp på deras prioriteringar, Axel?
Jo, men delvis kanske det gör det. Jag tycker att det man har i alla fall hört från, alltså jag tänker på svenska regeringsföreträdare, om jag inte liksom minnet sviker mig helt och hållet, så är det lite så Ulf Kristersson har uttryckt det, eller hur?
Mm, att man...
Ja, det är det.
Precis.
Men det kan ju också handla om en sån sak som att man, som det vi har pratat om, att man vill diversifiera och skaffa sig andra partners än USA.
Mm. Och Andreas, det finns också en NATO-dynamik här. Det faktum att vi sitter ihop i försvarsalliansen.
Ja, det gör det. Och det är klart att USA är den klart största medlemmen i NATO, den viktigaste medlemmen i NATO, och det USA säger och vill göra med alliansen, ja, men då får man ofta de andra länderna med sig. Så om vi pratar om att man måste blidka USA och deras politiker, ja, men tittar vi på investeringar i försvar, det har inte bara att göra med Donald Trump, utan kanske framförallt för att vi lever i en osäker värld på hemmaplan så att säga i Europa, men det handlar ju också om att man ska blidka Trump och nå de här försvarsinvesteringsmålen som han vill se. Och likadant då om man pratar om med ökat fokus på Kina som USA ser som sin kanske viktigaste fråga, ja, men då blir det därmed också en viktig fråga inom NATO och andra NATO-länder som Sverige.
Ett Europa som försöker navigera alltså i en snabbt föränderlig verklighet och kanske söka sig längre bort utanför de europeiska gränserna. Innan vi slutar så vill jag faktiskt tillbaka till Emmanuel Macron. Han var ju inte bara i Singapore, utan han besökte bland annat också Vietnam, ett land som Frankrike historiskt haft komplicerade relationer med. Bland annat har Vietnam varit en fransk koloni. Axel, det besöket ledde ju bland annat till en lukrativ affärsuppgörelse.
Jo, det var mycket handelsdelegationer med där och många avtal som slöts. Airbus fick sälja flygplan, man slöt avtal inom järnväg och sjöfart och vaccin tror jag också. Allt möjligt var det.
Men det var ju ändå inte just den här affären som skapade rubriker efter det franska besöket och som gör att vi fortfarande pratar om det en vecka senare, utan det var ju såklart den här scenen som hela världen fick se när president Macron i stadsplanet, i regeringsplanet, får en oklar smäll i ansiktet av sin fru Brigitte. Andreas, du har gjort en analys på djupet av det här. Vad var det som hände?
Ja, jag vet inte om den är så jättedjup egentligen, men enligt Élysée-palatset och liksom de franska förklaringarna så var det ju, de beskrev det som ett ögonblick av närhet, någonting sånt. Och jag har tittat på den här videon om och om igen och tycker ju inte riktigt att det är inte ett slag i ansiktet, utan det ser ut mer som en liten knuff med båda händerna. Jag fick lite känslan av att, ni vet så här, en hund som hoppar upp och vill hälsa med båda tassarna rätt upp på en. Lite så där tyckte jag nästan det såg ut, och inte särskilt kraftfullt. Och sen är ju inte Brigitte, hon är ganska tunn person, så hon kanske inte är kraftfullare än så. Men inte liksom en hård smäll i ansiktet, tyckte inte jag det var. Sen var det ju uppenbart att hon inte var glad. Man kan ju se sen det som händer efteråt, att de ska gå ner tillsammans nerför trappan från planet. Och Macron sträcker ut armen sådär, som att, ja men här, kroka arm, så går vi ner tillsammans. Och hon inte möter den inviten, utan går ner själv och håller bara i räcket vid sidan av. Och Macron står där med sin arm lite sådär stelt böjt, som om man har den i ett gips. Och så börjar han gå ner för trappan, och för varje steg han tar så låter han armen sjunka sakta tillbaka in mot kroppen igen. Så att det där såg ju väldigt, väldigt stelt ut, kan man lugnt säga. Och sen vid nästa nedstigning, nästa plan, de åkte ju vidare sen till Indonesien. Då var det ju en ny trappa och då krokade de arm igen, så att då såg de ut och var sams i alla fall.
Han finner sig rätt fort, Macron, när han inser att det står kameror och att han fotas och filmas. Och han vinkar lite grann där efter den
ja,
där
men precis.
Smällen.
Han börjar ju le. Dels så ser man den här liksom, lite chocken och någonting väldigt oväntat händer. Han får de här händerna i ansiktet och sen så tittar han ut bara någon sekund senare och säger oj, dörren är visst öppen. Och så ser man ett stort leende och att han tar ett kliv in i planet igen. Och då ser man ju inte varken Brigitte eller Emmanuel. Och sen så ja, tar han det lilla lugna och börjar traska neråt.
Jag vågar ändå påstå att hade det varit det omvända, att det var en man som liksom putslog sin fru i ansiktet, så hade det blivit stora rubriker. Men Axel, det här blev viralt även i Sydostasien?
Jo, ja, det har cirkulerat överallt på sociala medier och på alla nyhetssändningar.
Man pratade inte om uttryck för närhet där?
Folk tog ganska lätt på det här överlag. Det har inte analyserats sönder och samman riktigt. Men jag tyckte det var kul, som Andreas sa, när de landade i Indonesien. Då var ju Macron beredd där när dörren öppnade. Så han ger en liten tumme upp till de här presskamerorna innan han liksom börjar gå ner. Och man kan ju se att han har ett litet smil i ansiktet där också. Så att de hade nog förberett sig lite på hur de skulle ta den här exiten.
De hade stått redo där långt innan dörren öppnades.
Kan tänka mig det.
Välputsade och kammade. Okej, men med det säger vi tack för den här veckan. Axel Kronholm, radions Asienkorrespondent med från Bangkok, och Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Tidigare hörde vi också David Rasmusson, Polen-korrespondent. Therese Rosenvinge var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Fem över halv sju är klockan och det ska nu handla om den senaste tidens dramatiska händelser i Gaza. Över till radiokorrespondenterna Mellanöstern och Sharon Joma.
Chaotic scene in Gaza this morning. More than two dozen people reported killed and nearly 200 others injured near an aid distribution site.
Kaos och död när mat och förnödenheter ska delas ut i Gaza efter nära tre månader av total blockad.
Early this morning they set off in search of food. Instead they ended up here in hospital after being shot.
I gryningen i södra Gaza i söndags. Tusentals hungriga Gazabor samlas på väg för att hämta matpaket. Och vittnen beskriver hur det plötsligt sköts. Och människor som skadas och dödas.
Ambulances packed with victims flooding into Nasser Hospital in Khan Yunis.
Händelsen i söndags är bara en i raden där det vittnas om att det ska ha skjutits på folk som hämtar mat och förnödenheter. Den kontroversiella hjälporganisationen Gaza Humanitarian Foundations nödhjälp i Gaza har kantats av kaos. Och nu växer kritiken mot Israels och USAs biståndsstrategi i det krigshärjade området. Och FN kräver nu en oberoende utredning.
The Secretary General calls for an immediate and independent investigation into these events and for perpetrators to be held accountable.
Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern om kaoset kring mat och nödhjälp i Gaza. Med Cecilia Udén och Samar Hadros. Jag heter Sharon Joma.
Hallå, här i studion sitter du, Cecilia Udén. Hej!
Hej!
Och med oss direkt från Jerusalem finns du, Samar Hadros. Hallå!
Hallå, hallå!
När det här programmet spelas in den 3 juni på förmiddagen så kommer nya rapporter från Gaza om att människor skjutits till döds vid en hjälputdelning. Och det här är den senaste i raden av skjutningar där folk skadas och dör när de ska hämta mat, Cecilia. Vad vet vi mer om det här?
Ja, det är som sagt tredje dagen i rad. I söndags dödades 31 människor, i måndags 3. Idag när det är tisdag så har 27 människor enligt uppgift skjutits ihjäl av, vi vet inte, stridsvagnar, quadcopters eller vanliga skott. Men vi har ett vittnesmål. Vår medarbetare i Gaza, Samia Bosalem, träffade i morse sin granne som hade varit där vid denna matutdelning. Och det han berättade var att han åkte dit redan igår eftermiddag till Rafah, för det är en bit att åka från Gaza City. Det gjorde han för att vara på plats tidigt på morgonen idag. Han sov under bar himmel tillsammans med tiotusentals andra människor, som han sa, i väntan på denna matutdelning som skulle börja klockan 6 på morgonen. Och det han då berättade om vad som hände i morse är att människor försökte röra sig mot den här matutdelningsplatsen redan från klockan 4 på morgonen. Och då började beskjutningen. Matutdelningen skulle alltså inte börja förrän klockan 6. Israels förklaring till detta, till att beskjutningen började, ögonvittnet säger att det var både stridsvagnar och quadcopters. Israels militär säger nu på morgonen tisdag att deras styrkor öppnade eld mot en grupp misstänkta som rörde sig mot israeliska soldater och hade avvikit från den tillåtna vägen, eller den väg som Israel tillåter, till matutdelningsplatsen. Men den här mannen som Sammy talade med, han berättade när beskjutningen började då, det här var ju före gryningen, solen går inte upp förrän strax före 6 i Gaza. Då kastade sig människor ner på marken. Han kröp själv 600 meter för att nå fram till matutdelningsplatsen. Människor dog omkring honom, blev ihjälskjutna. Även på tillbakavägen, och då kom plundrare, berättade han, och bara tog det som de här människorna som blev ihjälskjutna eller skadade hade samlat på sig. Men han kröp fram till platsen och fick en kartong med mat och kröp tillbaka, lyckades ta sig tillbaka till Gaza City och berättade allt detta för Sammy. Och han sa, jag kommer aldrig någonsin att ta mig till en av dessa matutdelningsplatser igen. Det här var en total mardröm. Och man kan ju inte tänka sig något mer förnedrande än människor som har varit utan mat i flera månader och bara väntat på dessa hjälpsändningar. Nu kommer de äntligen. Man åker dit och blir beskjuten.
Samara Dros, vad har du hört från Gaza kring de här händelserna?
Jag såg också en video med en 14-årig pojke som stod där med sin mamma och sin bror och väntade på att få komma fram till matutdelningsplatsen när det plötsligt öppnades eld mot dem. Och han berättar just det här att ja, men de här quadcopters, liksom drönarna, de pratar till befolkningen via högtalare, eller folksamlingen via högtalare, och ber dem att gå, ja, en viss väg. Men han säger, vi gjorde det, men min mamma blev beskjuten ändå och hans mamma avled.
Om vi tittar lite närmare på en av de här händelserna, Samar, det som hände redan i söndags när många människor ska ha dödats just i en sån här skottlossning vid en matutdelning. Vad finns det för information idag då om vad som faktiskt har hänt där? Har det klarnat något?
Ja, det vi vet bygger på vittnesmål från folk som var på plats och även på läkare som tog emot skadade och dödade. Folk berättar att de började samlas redan vid midnatt. Folk väntade runt en kilometer bort från matutdelningscentret som ligger i västra Rafah, närmare bestämt ett område som kallas Dawar al-Alam, eller flaggrondellen. Och många vittnar om att folk blev beskjutna under hela natten. Då och då så blev man beskjuten av quadcopters eller drönare redan innan den här stora skjutningen som dödade och skadade många. Den här stora skjutningen kom till runt 5-tiden, vittnar många om. Och då öppnades det eld mot dem från olika håll, berättar folk, från stridsvagnar, även från havet, från stridsfartyg och från luften av drönare.
Israeliska militären har ju då förnekat mycket av det här som kommer ut ur Gaza nu, Cecilia. Vad är deras version?
Ja, man säger att man inte vet hur det här gick till, men att militären inte besköt människor utan sköt varningsskott. Detta handlade om i söndags. Det som har sagts idag, tisdag, det är att Israels militär öppnade eld mot misstänkta som rörde sig mot de israeliska styrkorna. Här spekuleras det, och det har gjorts oerhörda försök av till exempel BBC att verifiera olika videoklipp, olika ljudklipp. Men det är också svårt eftersom mycket av det hände medan det var mörkt. Men ingen har kunnat bevisa någonting. Och då återstår spekulationer. Vad har Israel för intresse av att börja skjuta mot människor nu när man äntligen tillåter nödhjälp och matsändningar att komma in i Gaza? Även om det är kontroversiellt, även om det är genom denna organisation GHF som har kritiserats av hela världen och av FN. Men hjälpsändningar kommer in, varför börjar man då skjuta? En israelisk förklaring har varit att det är Hamas som har intresse av att misskreditera hela denna nödhjälp och därför sabotera, skjuta mot sitt eget folk för att ge Israel skulden och säga att det här funkar inte, vi måste ha tillbaka FN. Och Israels förklaring då är att Hamas vill lägga beslag på nödhjälpen för att kunna sälja den sen på svarta marknaden. Och båda de här förklaringarna är ju naturligtvis möjliga. Jag frågade Sami Abu Salem om detta nu på morgonen, och det är ganska välkänt att han är mycket kritisk till Hamas, en Hamas-motståndare i Gaza. Och jag frågade, är det möjligt att Hamas har försökt sabotera hjälpsändningarna? Vad tror du? Och han sa, jag kan naturligtvis inte veta, jag var inte där, men det här är ett område i Rafah där matutdelningen ägde rum idag på morgonen som kontrolleras av den israeliska armén. Det finns ingen möjlighet för Hamas att ta sig in där med de övervakningskameror, drönare, stridsvagnar, quadcopters och skyttar som finns i området. Det är omöjligt, menade han. Sen får man väl tillägga att vi vet inte, eftersom inga utländska journalister har tillåtits av Israel att komma in i Gaza under dessa snart 20 månader av krig. Vi kan inte verifiera någonting eftersom vi inte finns på marken.
Men Cecilia, du pratar ju här om Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem som vi har följt nu under Gazakriget och som du har arbetat med i många år. Hur beskriver han i övrigt situationen med maten?
Han är livrädd själv för att ta sig till en av dessa platser, och det har väl förstärkts idag på morgonen. Jag pratade med honom i går och i lördags, och då ville han ha en son som är 18 år som var väldigt angelägen om att själv ta sig till en matutdelningsplats, och han skulle hämta till familjen och han ville känna sig som en stor pojke. Hans lilla syster som är 6 år sa jag vill ha chips också, det finns chips i de där lådorna. Han sa jag kommer åka, och Sami sa nej det gör du inte, det blev gräl i familjen, mamman sa du är inte klok, du kan inte åka dit, det är inte säkert. Och Sami höll på och sa till sin son att nej det får du inte. Och själv tänkte han då också åka dit för att få en kartong med mat till familjen eftersom han behöver det. Men till slut så sa han, jag är faktiskt inte modig, jag kommer inte att göra detta.
I hear that there are a new point of distribution food in the middle areas, not in the south. I was thinking to go there, but I hesitated actually. Suddenly there is a bombing and at least 10 people were killed. But I will not go, honestly. I'm not brave, I'm not going there. But I think I will go, not for journalism, just to bring some food.
Ja, det han säger här på slutet är, jag kanske ändå åker dit, inte för att rapportera som journalist, utan för att vi behöver mat.
Sami Abu Salem alltså inifrån Gaza. Han har ju också berättat något om den här Hamas-polisen som skulle hålla ordning på folk.
Det han sa här, vi hörde honom säga, plötsligt så kom en flygattack. Och det var när han var på väg att kanske åka till Netzarim där det finns en matutdelningsplats. Och då gick han först till en rondell, Saraya i Gaza, och därifrån skulle han ta en tuk-tuk till Netzarim. Men då, på Saraya-torget så finns en liten marknad och folk säljer hemmagjorda cigaretter som man rullar på någon sorts ört. Och molokheja och så. Och mjölsäckar som folk har fått från någon matutdelning tidigare som de då säljer vidare för att köpa andra saker. Och då var det plundring på det här torget. Vilket gjorde att Hamas civila...
Vilka plundrade?
Det finns mängder av plundrare i Gaza eftersom situationen är så desperat. Det är dels olika gäng och sen är det olika klaner. Men plundring förekommer överallt just nu. Så att då kommer de som vill stjäla de här förnödenheterna, stjäla mjölsäckar och så vidare. Och då skickade inrikesministeriet, alltså Hamas inrikesministeriet, in en styrka för att hålla ordning på denna plundring. Och detta såg drönarna och då riktades en flygattack mot den här Hamas-styrkan.
I have seen several videos for mobs are attacking stores, attacking sellers in the markets and they rob, they loot. Flour, rice, macarona, everything, chaos. And what happened in Saraya here, some people from Hamas, the Minister of Interior, came to prevent looters here. While they are imposing order, an Israeli rocket killed them.
Det här var ju en polisstyrka som skulle hålla ordning. Och det har jag hört flera berättelser om, att detta sker så att kaoset bara eskalerar i Gaza.
Och Samar, FN har ju då efter söndagens händelser, det har ju hänt flera saker nu sedan dess, krävt en oberoende utredning, eller hur?
Ja, det var Antonio Guterres som gick ut, generalsekreterare för FN, som sa att han är bestört över det som han ser, de bilder som kommer ut från Gaza och matutdelningsplatserna, och att han kräver, att FN kräver en oberoende utredning av det som händer.
Guterres sa också att det är oacceptabelt att palestinier ska behöva riskera sina liv för att få en kartong med mat. Och det här har ju också andra inom FN förstärkt de senaste dagarna, hur det här, vilket förakt det här är för civilbefolkningen, denna fullständiga avhumanisering. Och vi hörde ju mannen som är granne till Sammy som hade åkt igår eftermiddag för att ligga ute under bar himmel och vänta på att matutdelningen öppnar så att han har en chans att få en kartong och vara först i kön, och så blir han beskjuten.
Du lyssnar på radiokorrespondenterna Mellanöstern. Det handlar om det kaos och det våld som i dagarna omgärdat matdistributionen i Gaza. Och vi ska försöka titta närmare på det här upplägget som Israel tillsammans med USA har för att leverera nödhjälp just nu till Gazabor. Och det här programmet spelar vi alltså in på förmiddagen den 3 juni. Cecilia, vi hör ju här om tumultet och också stark kritik från bland annat FN. Varför ser det här upplägget ut som det gör i Gaza? Vad är anledningen till det?
Ja, det handlar om att Israel inte litar på FN. Det är inte bara UNRWA, alltså FNs flyktingorgan för palestinska flyktingar, utan det är också Världshälsoorganisationen, UNICEF med mera som Israel inte litar på. Man har ju liksom kallat FN för ett antisemitiskt träsk och varit väldigt irriterad på Antonio Guterres efter att han efter den 7 oktober sa att den här massaken ägde inte rum i ett vakuum. Och det tar man till intäkt för att han har ursäktat Hamas. Så att man vill inte för allt i världen att FN och UNRWA som har erfarenheten ska dela ut mat i Gaza, utan detta vill man sköta själv. Och det är det som är bakgrunden till att GHF, Gaza Humanitarian Foundation, har bildats. Det finns de som kallar det för ett israeliskt skalbolag. Det finns i Schweiz, eller fanns i Schweiz. De har kastats ut ur Schweiz. Nu finns de i Delaware i USA. Och de har amerikanska entreprenörer eller såna här contractors, lite grann som Blackwater i Irak på sin tid. De kallas av palestinier och av kritiker för legosoldater.
Det är en privat organisation alltså?
Det är en privat organisation som i samarbete med Israels militär nu delar ut maten i de här hjälpsändningarna. Och det har gjort att FN har bojkottat detta och sagt att vi kan inte delta i något sånt här. Det här är en skenmanöver, säger kritikerna. Det här är inte en humanitär insats eftersom man väljer ut de som ska få mat.
Men samtidigt så hävdar Israel att Hamas helt enkelt plundrar alla hjälpsändningar och att det här ska vara ett sätt att säkerställa att maten faktiskt kommer till Gazaborna.
Ja, det är Israels argument. FN-organisationerna hävdar att det stämmer inte. Naturligtvis har det skett plundring och vi vet att Hamas har plundrat och tjänat pengar på mattransporterna. Det råder ingen tvekan om den saken. Det vittnar i stort sett alla om. Men organisation som FN ändå har är bättre än detta, hävdar FN, för att då når maten alla. Och här var det också meningen att man skulle filtrera de som får tillgång till nödhjälpen. Att man skulle behöva visa ID-kort, att det skulle vara biometrisk igenkänning och så vidare. Men de personer som Sami Abu Salem har talat med säger att nej, men något sånt har inte funnits. Jag kom till matutdelningen, jag behövde inte visa vid ID-kort eller någonting. Det var bara total kaos.
Om man tittar då, Cecilia, på den här organisationen, vem står bakom?
Ja, det är höllt i ganska mycket dunkel faktiskt, vem som står bakom. Och det finns inga telefoner, man kan inte ringa GHF till exempel. Det är många journalister som har försökt. Det finns en mejladress, men ingen jag vet har fått svar från dem. De har gjort uttalanden om att det förekom inget våld, ingen beskjutning under matutdelningen i söndags på den plats där de var. Vilket då kan tolkas som att den här beskjutningen ägde rum innan människor kom fram klockan 6 på morgonen till själva matutdelningen. Att det var på vägen dit, precis som Israels militär har sagt idag. Att på vägen till matutdelningen så fanns det de som avvek och uppförde sig hotfullt mot israeliska styrkor och det var därför de besköts. Men som sagt, det är omöjligt att veta eftersom vi inte är på plats. Men Gaza Humanitarian Foundation har bildats för att sköta denna matutdelning som då för Israel skulle vara mer korrekt och rättvis och förhindra Hamas från att lägga beslag på nödhjälpen.
Om man då tittar på det här, just själva nödhjälpen, Samar, vad vet man om, vad är det som delas ut där? Vad är det man får?
Jag har sett en så här unboxing-videos nästan där familjen liksom samlas kring liksom den här matkartongen som det står GHF på och jag öppnar kartongen och tar ut varorna. Det är allt från spaghetti till små mjölpåsar, det är olja, ja, chips som vi hörde, och det är, ja, ris. Så det är ju så här grundläggande matvaror. Men problemet är att man delar inte ut bränsle, för att det behövs ju eld för att laga maten. Så det är råvaror, men det är svårt att laga de här råvarorna.
Ja, det är också någonting som Sami Abu Salem har vittnat om. Han skickade mig ljudklipp från när han är ute och köper ved. Och det finns ju nästan inga träd i Gaza, och de som fanns, de är skövlade nu. Men den ved man kan köpa för att laga mat på öppen eld, det är gamla möbler från rasmassorna som har sågats sönder för att människor ska kunna elda.
Ja, och de här matcentren då, hur länge är de öppna? Hur går det till rent praktiskt?
Ja, det förefaller vara så att det är öppet mellan 6 och 7 på morgonen, alltså i en timme. Och det är svårt att förstå hur man kan begränsa nödhjälpen på det sättet. Det är ju 4 platser i Gaza där man delar ut matkartonger. Om de bara har öppet i en timme på morgonen så förstår man ju att det blir totalt kaos och tumult om människor sover över för att hamna först i kön.
Mm. Nu har ju Gaza Humanitarian Foundation, GHF, som vi pratar om, hävdat att det inte har varit så mycket skottlossning, att de har faktiskt lyckats dela ut flera miljoner matportioner.
Ja, det har de. FN och hjälporganisationer säger ju att det är en dropp i havet, att det inte alls täcker behoven i Gaza, och att deras lastbilar fortfarande står på andra sidan gränsen fulla av nödhjälp och matransoner som ruttnar där.
Men de här rapporterna då om alla de här incidenterna och död, tror du att det kommer att påverka hur maten delas ut framöver? Kommer det att bli bättre eller sämre?
Det är svårt att säga. Nu handlar det ju om en skuldfråga. Nu vill FN att det här utreds. Man vill veta vad det var som hände. Men det ligger ju nära till hands. Även om man i Israel, från många olika politiker, även den amerikanska ambassadören Mike Huckabee i Israel, säger att allt detta är lögn. Hela världspressen ljuger när de säger att Israel har beskjutit människor. Och det var ju CNN och BBC och New York Times, hela den västerländska pressen i söndags hade som rubrik att det finns rapporter om att Israel har beskjutit människor som försöker hämta hjälpsändningar. Om det här leder till en förändring, det är oerhört svårt att säga.
Tack Cecilia Udén, och tack också Samar Hadros, Mellanösterkorrespondenter. Tekniker för den här sändningen var Brady Jouvier, producent Alexandra Sandels. Jag heter Sharon Joma. Tack för att ni lyssnat.
Här är Ekot. En pojke i 15-årsåldern har omkommit i en krock mellan en traktor och ett godståg vid en obevakad övergång på en mindre väg mellan Oskarström och Torup i Halland. Nu i eftermiddag, det här uppger polisen. Trafiken både på tågsträckan som går mellan Halmstad och Nässjö och bilvägen är stoppad. Ryssland skriver nu på plattformen Telegram att trafiken återupptagits på bron mellan Ryssland och den annekterade Krimhalvön. Den ukrainska säkerhetstjänsten uppgav tidigare idag att ett angrepp mot ett av brons stora fundament utförts i morse, och trafiken på bron stoppades då enligt ryska myndigheter, men som nu alltså uppger att trafiken släppts på igen. Trots osäkerheten runt Donald Trumps tullhot så fortsätter Indien och USA att förhandla om ett bilateralt handelsavtal. Förhoppningen är att det ska bli klart i år, men en stötesten i Indiens jordbrukssektor som USA vill få bättre tillgång till, särskilt mjölkprodukter, är en känslig fråga.
På stora reklamtavlor längs vägarna, i dagstidningarna och på sociala medier, budskapet om den indiska mjölkens förträfflighet finns överallt. Störst bland företagen är just Amul Anand Milk Union Limited, ett kooperativ med 3,6 miljoner bönder som medlemmar. Många indier är vegetarianer och får sitt protein via mjölkprodukter. Att äga en ko anses också vara en statusmarkör som håller den allra värsta hungern borta.
And that's why Indian dairy sector is very sensitive And it is also vulnerable to the trade negotiations which happen.
Den indiska mejerinäringen är sårbar för de förhandlingar om handelsavtal som nu hålls, säger Jayan Mehta, som är vd på det företag som äger Amul, till nyhetsbyrån Reuters. Indien är världens största mjölkproducent och exporterar också sina produkter till en rad länder. Man producerar inte bara färska varor såsom mjölk, smör och ost utan även mjölkpulver och choklad. I dagsläget är branschen skyddad av höga importavgifter och andra handelshinder. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
En kvinna avled under en polisinsats i Rosengård i Malmö den 19 maj efter att ha hoppat från en balkong. Polisens film under insatser friar nu polisen från misstankar om tjänstefel, rapporterar Sydsvenskan. Hoppet inträffade i samband med att polisen tog sig in i lägenheter. Där greps flera personer misstänkta för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Totalt 16 poliser var inblandade i den här insatsen i Rosengård. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Porträtt av en korsordsmakare och deckarförfattare. Film om en lyxig grabbhelg i bergen. Och så en hel del musik om en kanadensisk sopran och dirigent. Och en kontroversiell rappare. Allt detta i vårt längre kulturprogram från tidigare idag. Som vi återutsänder strax.
Den 6 juni år 1893 hålls ett högtidligt firande på Skansen i Stockholm till minne av dagen då Gustav Vasa blev kung. Det här är startskottet till den svenska nationaldagen. Men det är inte bara nationaldagen som föds den här dagen. Samtidigt, fast i den lilla orten Jularbo i Kopparbergs län, föds en man som ska bli Sveriges första musikidol. På nationaldagsmorgonen i P1 pratar vi om dragspelskungen Kalle Jularbo och om hur dragspelet blev Sveriges mest älskade och hatade instrument. Lyssna klockan 8-10 på morgonen i P1 Sveriges Radio.
Drygt 7:04 på kvällen är det hög tid för Lisa Wall att få ordet.
Du lyssnar på P1 Kultur. I fredags skulle rapparen Yasin kliva upp på scenen på Brännbollsyran i Umeå. Det skulle bli hans första spelning på 9 år, men det ställdes in i sista stund. Där fanns en hotbild mot hans liv. Många fans i publiken blev besvikna över den inställda spelningen. Andra fick vatten på sin kvarn, för redan inför spelningen så hade kommunen dragit in bidrag till festivalen och uppat säkerheten. Yasin har dömts och suttit i fängelse för både grovt vapenbrott och för förberedelse till människorov. Han sägs ha kopplingar till kriminella nätverk. Här i tisdagens P1 Kultur så frågar vi oss, är Yasin missförstådd poet eller våldsromantiker? Jag heter Lisa Wall.
Vet du vad? Rapp är ingen konst, det är bara rapp. Han som dog igår, det är inte bara en siffra, det är min grabb, det är bord. Standarden är sämre än du tror. Den som sticker ut, det är inte han med hål i sina skor. Hur jag mår, morsan sa jag inte hennes son när hon såg. Vad är redo att göra för att ta mig härifrån? Jag vill ha mer, sen min farsa taggar, jag har aldrig varit hel. Broke as a joke, men jag måste ta det lugnt, jag har fortfarande mitt del. Plus jag har en dotter nu, för mycket står på spel. Jag skriver det jag ser, men de kritiserar hellre det jag skriver än de kritiserar det jag ser.
Den ena sidan säger att Yasins musik glorifierar en kriminell livsstil. Den andra sidan säger att Yasin har blivit ett slagträ i en större debatt. Eller är det som han själv precis rappade, att de kritiserar hans beskrivningar av sitt liv mer än det han faktiskt beskriver? Jag säger välkommen till musikjournalisten Petter Hallén från P3 Din Gata. Du sitter i en studio i Stockholm. Hallå där.
Det stämmer, hej hej.
Du var på plats på Brännbollsyran i Umeå i fredags.
Det var jag.
Vad tänkte du när den här spelningen blev inställd?
Det var ju en väldigt dramatisk liksom, nyhetsdag. Mm. Alltså, det kom liksom i olika, alltså, nyheterna kom ju liksom, en efter annan. Först så kom ju Aftonbladet ut med de här uppgifterna om att det skulle funnits en mordplan på Yasin som skulle ha avstyrts och två personer skulle ha tagits. Och att den här mordplanen, vi fick inte reda på några detaljer, men att den skulle då ha skett på något sätt i samband med festivalen. Och då gick ju Umeåpolisen ut och sa att vi bedömer fortfarande som att säkerhetsläget på själva festivalen, att det inte finns en ökad hotbild där, och att vi bedömer att spelningen kan genomföras. Men sen bara timmar senare så gick ju Brännbollssidan festivalen själva ut och sa att vi har tagit beslutet att på grund av den mediala uppmärksamheten som har lett till oro hos både besökare och personal, så har vi valt att ställa in spelningen med Yasin. Och då hade ju vi...
Vad tänkte du då?
Ja, nej, men det var ju en besvikelse. Vi var ju där för att bevaka festivalen. Vi hade ju varit runt och pratat med väldigt mycket, framförallt unga personer, kvällen innan i Umeå, som många hade rest långt från hela norra Sverige, men även liksom från hela Sverige. Och väldigt, många var väldigt... liksom såg fram emot den här spelningen mycket, samtidigt som vissa också uttryckte en viss oro. Mm. Och sen så nästa dag så var ju väldigt många väldigt besvikna.
Jag ska också välkomna musikjournalisten, läraren och skribenten Hassan Ramic som sitter i Örebro. Hallå där.
Hej, hej.
Hej, vad var din reaktion på den här nyheten om att spelningen blev inställd?
Det var inte, jag vet inte. Både besvikelse men också så här ganska väntat.
Det handlar ju om människors säkerhet. Jag menar, det pratas om hot mot Yasins liv. Det kanske ändå är rimligt att konserten ställdes in.
Ja, men det var inte polisen som gjorde den bedömningen. Man tänker ju liksom att det är de som är proffsen i det här. Och samtidigt så... de här uppgifterna om hotbilden mot honom var ju någonting som läcktes till Aftonbladet. Det var inte liksom polisens officiella kanaler som kom ut med det. Utan det var liksom någon eller några som läckte till media, och sen så, ja.
Alltså, jag tänker att vi måste gå tillbaka lite grann. Jag tror inte att alla P1-lyssnare har helt koll på vem Yasin är. Petter, vill du börja beskriva Yasin?
Yasin kommer från Rinkeby i Västerort, Järvaområdet i Stockholm, och han började rappa väldigt tidigt. Så i mitten av 10-talet när han var liksom 14, 15, 16 år så började han och andra i hans närhet att helt enkelt rappa direkt till sina fans. Och nu blir det lite tekniskt här, men om en väldigt snabb summering, så tidigare var du tvungen att ha ett skivkontrakt för att kunna nå ut till fans inom rap, och sen så lite senare var du tvungen att liksom vara associerad med vissa kollektiv och vissa producenter och så. Men vad de här väldigt unga killarna visade utan att riktigt ha en plan på det var att de kunde använda den tidens teknik, den tidens sociala medier, och helt enkelt spela in sig själva när de rappade i bilar och på skolgården i Rinkeby. Och sen så blev de väldigt, väldigt kända och uppskattade, först i sitt område och sen i alla, skulle jag säga, lik